Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej kära lyssnare, det här är Sabia. Snart ska ni få höra ett avsnitt som vi har förinspelat åt er. Jag har ju fött min bebis nu och är lite ledig från podden. Men vi är väl förberedda med ett gäng avsnitt åt er framöver. Jag ville bara hoppa in och säga en grej. Och det är om vår kurs, hypnokurs.se. Som ju är en förlossningsförberedande kurs inspirerad av hypnobirthing bland annat. Som jag om möjligt uppskattar ännu mer nu när jag precis har fött mitt tredje barn. Men mer om det sen. Det jag vill säga är bara att vi återigen har erbjuder presentkort. Så ni som vill ge bort kursen i julklapp kan göra det på ett enkelt sätt. Ni hittar all info på hypnokurs.se alltså. Jag påminner även om att friskvårdsbidraget gäller och vi finns på både e-passi och Wellnet. Okej, nu kommer avsnittet. Hallå, ni lyssnar på Okrystat med mig och Pokoa.
Och med Mia Sabia.
Och idag har vi med oss några gäster. Vad heter ni?
Jag heter Elin.
And my name is Andrea.
Vi kommer köra lite engelska och lite svenska. Alltså vi tre stycken pratar svenska och en kommer prata engelska.
Alla förstår svenska, eller hur?
Exakt, det är en Andrea, viktig detalj.
Engelska.
Ja, men idag ska vi snacka om ofrivillig barnlöshet. Och då bjöd jag in er för att jag hittade eran app. Jag kommer inte ihåg under vilka omständigheter det var. Men jag tyckte det var så intressant och jag laddade ner den. Även fast jag, alltså, jag är inte målgruppen. Men jag tänkte att det här är något jag vill lära mig mer om. Och så tänkte jag, men jag måste veta mer. Jag vill också prata med en person. Liksom, eller personer som faktiskt vet. Så kan inte ni berätta lite om... Ja, men, om kanske er app och varför startade ni den och liksom, hur hamnade ni här?
Absolut. Jag kan börja. Till att börja med, vad kul också att du laddar ner appen, även om precis som du säger att du inte direkt är målgruppen. Men det vi vill med Bumpy också, att sprida kunskap generellt. Så att vi startade Bumpy nu för 2 år sedan. Och den här appen startades helt och hållet från våran passion för ämnet. Jag själv har gått igenom ofrivillig barnlöshet under 10 års tid. Jag har under de här 10 åren upplevt 12 missfall. Mm. Jag har gjort många IVF-er, både i Sverige och utomlands. Och kände hela tiden att jag kände mig väldigt isolerad och väldigt ensam. Och hade ingen att prata med och ingen som kunde riktigt förstå vad det var jag gick igenom. Och jag och Andrea var vänner från början och så hittade vi varann i den här liksom infertilitetsprocessen. Och då insåg vi att även om vi har 2 helt olika bakgrunder så hade vi samma känslor. Just det här med att man kändes ensam och inte hade någon att prata med.
Hur länge har ni känt varann?
Vi har känt varann i...
6 years now.
6 år, precis.
Mm. Exakt.
Mm. And just like Elin said, like Bumpy is really founded on personal experiences of going through infertility. We have very different stories. Me, myself, I was actually confronted with this when I was only 16. Mm-hmm. I'm one of 4,000 women that's actually born with other uterus. So that was quite a confronting time back then. And since then, I've also done many IVF treatments, both abroad and also in Sweden. I was also one of the first to have a uterus transplanted from a deceased donor. So yeah, we've both gone through very different journeys, but the same kind of feelings and issues. And so we really wanted to create support for others going through similar experiences.
So
för oss som inte har, är så insatta i appen, hur ser den ut och vilka är målgruppen?
Mm, och vad finns där liksom?
Mm, bra fråga. Så att i grund och botten så riktar den här sig till de som går igenom ofrivillig barnlöshet och vill hitta en IVF-klinik.
Mm.
Så att det här är ett sätt, idag finns det väldigt lite hjälp att få när man har insett att så här, okej, det går inte att få barn hemma, vad gör vi, vad är nästa steg, vart ska man vända sig, ska man till sin vårdcentral, ska man till sin gynekolog, vad gör man i missfallsutredning? Så då är tanken, då kommer man till Bumpy och där får man då hjälp att hitta var kan man gå, vilken klinik kan man besöka, mm. och även hitta ett support community. Så att man hittar andra som går igenom liknande upplevelser.
Som forum där.
Ja, precis. Ett forum, exakt. Där man kan prata med andra. Det är någonting som både jag och Andrea kände att vi saknade. Att det är väldigt svårt att förklara för någon, även sina närmsta vänner, vad det är man går igenom. Om man har ett missfall eller om man går igenom ett IVF, om de inte har gjort det själva. Så att det är precis det vi vill göra. Och framförallt hjälpa till med att hitta rätt klinik. Mm. För det är väldigt, väldigt lite hjälp där ute att få. När det handlar om det.
Mm. Vad innebär rätt klinik då? Mm. Alltså hur ska man veta vad som passar den?
Precis. Idag handlar det ju om att när man då inser att man kanske måste gå vidare och göra en IVF-behandling, mm. så är man väldigt utlämnad till sig själv.
Mm.
Man ska gå hem och man ska göra den här researchen själv, vilket inte, det funkar inte så inom andra medicinska områden. Det är ingen som skulle säga till en diabetiker, säga att okej, då diabetes, gå hem och hitta vilken klinik du ska uppsöka. Men inom infertilitet så är det så det funkar. Och alla har ju olika anledningar till varför man vill komma till en viss klinik. Idag blir det också vanligare att man reser utomlands för att göra IVF-behandlingar.
Kommer det sig?
Ja, det är en bra fråga.
Mer valmöjlighet kanske?
Ja, exakt. Fler valmöjligheter. Folk pratar mer om det idag än vad man gjorde förr. Och att de möjligheterna finns. I Sverige så har vi en speciell syn när det kommer till behandling för ofrivillig barnlöshet. Den är ganska... liksom lite fyrkantig, om man ska uttrycka sig så. Och sen funkar det jättebra. Och man är inte de lyckligt lottade som inte har några övriga problem, utan att man lyckas på de första försöken, så är det jättebra behandlingar i Sverige. Men om man behöver lite extra hjälp, till exempel gentesta sin embryon, vilket inte går att göra i Sverige, så behöver man åka utomlands. Och då är det väldigt svårt att hitta information och hitta rätt klinik. Så att då vill vi hjälpa med det. Vi brukar positionera oss som TripAdvisor för infertilitet. För att det ska göra det lite klarare exakt vad vi försöker bygga.
Okay, exakt. Då får man ändå en bild. Mm. Jag tänker så här, alltså, jag tror många antingen tänker så här, men jag kommer bli gravid direkt. Eller jag kan liksom inte bli gravid. Alltså det är många som är på de spektrarna, men... När räknar man, alltså vad är ändå normalspannet? De som är i eran app, de flesta, alltså hur länge har de försökt innan man liksom känner så här, men det här är ett problem?
So that's quite different from person to person, oh. but we can see that a lot of our users actually wait a really long time before they seek treatment. But in general we say if you have been trying to conceive for 12 months and you have not succeeded, you should seek medical advice. If you're older than 35 or you have like a medical condition that you know could impact fertility, then you should seek advice sooner. But many people try for years before they consider even doing treatment. So that's also something we want to help with to get people to treatment sooner.
Why do you think that is? Why do you think people wait so long?
Jag tror först och främst just den här grejen vi pratar om, att det är tabubelagt idag, så man pratar inte så öppet om det.
Om man skäms liksom att man inte...
Ja, precis. Så att det är svårt att veta vad är just första steget. För det finns inget sånt naturligt första steg just när det kommer till ofrivillig barnlöshet. Mm. Och när är man ofrivilligt barnlös? Det precis. Finns liksom ingen sån, här har du en diagnos. Så därför så är det också svårt. Och som sagt, man tänker hela tiden att så här, men nästa gång det kanske funkar, nästa månad, man fortsätter och håller liksom hoppet uppe. Men precis som Andrea sa, vi uppmuntrar verkligen till att försöka få kontakt med eller ta kontakt med en klinik när man börjar känna att det kanske är något som inte funkar här.
Jag antar att man behöver liksom inte dra i massa stora växlar. Alltså man kan väl gå till en klinik för att försöka få lite svar och sen kanske de säger att allting är helt okej och då kan man fortsätta försöka. Det handlar väl mer att liksom kanske ta tag i någonting.
Ett år brukar man ju, alltså från vårdens håll säga att man ska ha provat i ett år.
Exakt. Innan man kan få hjälp från dem.
Sen också så här, prova, det kan ju betyda väldigt mycket. Exakt. Olika saker, hur mycket man försöker. Men jag, det finns som du sa ett stort spektrum, för jag kan också uppleva att vissa känner att man tror att det ska gå så fort.
Väldigt
också.
Fort, ja. Ja. Mm.
Att, eller, och också att såklart att 6 månader, 7 månader kan kännas jättelångt för vissa.
Mm. Exakt.
Och man kan ju också ljuga och säga att man har försökt ett år. Det är ingen som kan se. Alltså, det är ingen som vet hur länge du försökt. Men ett år brukar man vilja i alla fall. Mm.
Men jag tror också att det kan vara den här känslan. Det känns lite skrämmande och stort när man hör IVF. Alltså det är en behandling. Man vet inte riktigt.
Ett projekt. Vad,
verkligen ett stort projekt. Både fysiskt, mentalt, kanske ekonomiskt om man betalar privat. Så att jag tror att det är just den där liksom, ja, skrämmande känslan som gör att man också hellre avstår att kontakta kliniken.
Jag tänker också att det här, alltså precis som att folk kan vänta lite väl länge innan de söker vård överlag. Alltså att man vill kanske inte heller få höra liksom något bad news. Man vill inte höra att de säger att det kanske är något liksom kodonkort fel på mig.
Absolut.
Och att så här, ah, det är på grund av min kropp och den klarar inte det här och så vidare. Så då ja, liksom stoppar man huvudet i sanden istället. Men om jag är då liksom, nu säger jag att jag har försökt i några i 14 månader, vad kan jag få hjälp med från vårdens sida? Alltså delvis, vad kan man få hjälp med som är gratis, men vad kan man också få hjälp med som kostar pengar? För jag antar att det är också lite olika.
Mm, absolut. Så om man då har precis i det här fallet då försökt i 14 månader, då skulle jag säga att då är nästa steg en IVF-klinik. Först och främst för att göra en utredning, och om man då är ett tvåkönat förhållande, att man gör en utredning både på kvinnlig sida och manlig sida. Och det är någonting som vi pratar väldigt mycket om på Bumpy, för att när man läser nyheter så känns det ofta som att så här, 90% av fallen är för att det är något problem på hos kvinnan i förhållandet. Mm-hmm. Men så är inte fallet, utan nej, när man väl surprise. Hittar ett problem hos ett par, precis, så är det nästan 50-50. Så att då skulle jag säga att det är första steget, kontakta en IVF-klinik som man då kan gå in i Bumpy-appen för att hitta, för att få mer information. Och så väljer man en klinik som passar en själv, kontaktar dem, och ja, så börjar man där helt enkelt. Och efter den utredningen, man tar lite blodprov, man gör lite ultraljud, man kollar spermakvalitet, och sen så får man en bättre bild av att vad är nästa steg.
Men man kan väl också välja, alltså det finns valet mellan att göra det här privat eller göra det via regionen.
Precis, och det är ju lite beroende då från fall till fall, men är det så att man i ett par inte har något gemensamt barn, så har man rätt till 3 landstingsfinansierade IVF i Sverige, vilket är fantastiskt att vi har den möjligheten.
Mm. Det kan vara lite kö.
Exakt.
Mm. Till det.
Mm. Och då är det gratis. Och om det är så att man har ett barn då,
mm,
och man vill gärna ha ett till,
mm,
och alltså, vad har jag för alternativ då?
Mm. Om man har ett gemensamt barn inom det paret, då
ja, gemensamt par, det är också en grej förstås.
Ja. Då får man bekosta IVF-behandlingen själv. Men ja, exakt. Själva processen ser ut på samma. Exakt samma sätt. Ja.
Och jag antar att det är samma sak också om jag då vill ha hjälp utomlands ifrån.
Ja.
Det kan jag ju inte få bekostat.
Nej, på något precis. Sätt. Det behöver man betala.
Exactly. And today, actually, most clinics, it's 60-40. So 60% doing private treatments versus 40 doing landstingsfinansierat.
Ja. Okej. Okay. Mm. Vad är de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet?
Infertility has many different causes. One of the main reasons is irregular ovulation or absent ovulation. Then on the male side, like sperm quality, count, mobility, shape has a big impact on it. Damaged and blocked fallopian tubes, endometriosis, probably heard of, and then there's of course external factors like age, weight, but yeah, there are many causes to infertility actually, and in 25% of the cases they actually cannot be identified what
25%?
The cause
is. 25%? Yeah. That's quite a lot ändå.
Exakt.
Det är faktiskt mycket. Och, men ändå, många av de här grejerna finns det också en lösning på, antar jag. Liksom.
Absolut, mm-hmm. Så är det ju. Men precis som Andrea sa, att en stor del av den här ofrivilliga barnlösheten är också att man inte hittar en förklaring till den. Och då är det också svårt att hitta lösningen i alla fall. Exakt. Men de allra flesta får hjälp att bli gravida via IVF om man går den vägen.
Jag tänker också om man inte tittar på, alltså om man är i den här sitsen, det har gått 14 månader. Vad finns det för hjälp att få som inte vården står för? Alltså nu finns det ju eran app. Finns det något annat som ni liksom kan rekommendera? Nu när ni har hållit på med det här i 2 år, antar jag att ni har försökt reka lite hur det ser ut. Har ni några tips till folk?
Alltså alternativa metoder? Eller
nej, utan så här, vart kan man få stöd? Ja, men även alternativa metoder i och för sig. Mm. Men så här, vart kan man få stöd för liksom, när man går igenom den här processen?
Ja, det är en jättebra fråga, och jag och Andrea sitter här och kollar på varandra lite grann, för det är just det här som är problemet, att det finns väldigt lite hjälp att få idag. Men såklart alternativa metoder, det kommer mer och mer att man vill testa med akupunktur, det finns andra medicinska behandlingar man kan göra på sidan av i tillägg till sin IVF-behandling, men ja, i övrigt så finns det faktiskt inte jättemycket hjälp att få idag, tyvärr.
För jag tycker, det finns lite, numera finns det ändå lite mer poddar och sånt som berör de här frågorna. Jag tänker på den här, vi vill ha barn, eller jag vill ha barn. Jag vill ha barn.
Och lite Instagram-konton och sådär också.
Ja, precis. Så att det ändå finns, just det här med att man inte ska känna sig så himla ensam, tänker jag. Måste vara viktigt. Det är alltid det här, så alltså, när man är med om någon sån här kris, att och känna att det är andra som är med mig.
Absolutely.
Yeah, exactly. There is like quite a few Instagram accounts now and people sharing their journey and being more open, and that really helps a lot of people to feel less alone. Of course there's Facebook groups as well if you feel comfortable sharing there. And really important, like the psychological part is a big thing as well for many, so we really encourage people also to get psychological support, counseling. Because it has a big impact on mental health for a lot of people going through infertility.
Jag tänkte på en sak just när jag läser där lite i forumet, att när någon lyckas, jag tänkte så här, eftersom det är liksom lite fritt snack där inne och såklart det finns inget rätt och fel, men om man är i en sits där man har svårt och de runt omkring en lyckas, alltså har ni några tips på hur man kan liksom hantera de känslorna? För det måste ju, alltså det är klart att man är ju glad för någon skull. Men jag kan också förstå om man känner bara, fan.
Absolut,
en till person som går vidare och här är jag fortfarande kvar.
Exactly.
Absolut, jag tror precis det du säger, att så här, man kan, två känslor kan samexistera. Mm. Man kan vara jätteglad för någon skull och man kan ändå känna en fruktansvärd uppgivenhet för sin egen skull, och det är helt okej.
Mm.
Och det läser vi mycket om i vårt forum i appen, att folk känner just skuld över de känslorna, att man inte kan vara 100% bara glad för en närstående som blir gravid. Och det ska man veta, att det är helt okej att känna så. Det är helt förståeligt. Och känna att det känns orättvist.
Har ni några tips på vad man kan göra då? Yeah. Liksom, om man är i den här sitsen?
Absolutely. I mean, I'm in this situation myself right now. We have not succeeded yet. And I have a lot of people that are pregnant right now around me. Or giving birth. So I find it very difficult as well, to be completely honest. But what has helped me is like to really set boundaries. If I don't feel good about meeting someone, I won't.
Good.
I've been invited to 3 baby showers in the last 5 months, and I've actually just said, sorry, I can't come. And I've been quite open with my situation, so they understand why, but just setting boundaries.
Jättebra, gränsdragning liksom.
Men jag tänker just att också, jag kan tänka mig, där måste man bara också vara, jag tänker, öppen kommunikation. För jag tänker att det är också bra att de bjuder dig, för det är också konstigt om du inte blir bjuden. Men
ja,
att du, sen är det fritt fram och säga nej.
Exakt.
Ja, jag hade nu när jag blev gravid den här gången, så hade jag också en vän som försöker bli gravid, och jag tänkte på det mycket, så det känns jobbigt att säga. Men då bara säga, var helt rak med att du kanske tycker att det här är jobbigt, och då får du jättegärna säg det till mig, och du får helt bestämma hur mycket du vill träffas, hur mycket du vill att jag ska prata om det.
Mm.
Och det är ju där så olika, tänker jag. Och att det får gå upp och ner.
Ja, precis.
Mm. Och det där du precis sa är jätteviktigt, att man inte utlämnar de som går igenom svårigheter, utan de fortfarande får inbjudan och sen tar ställning till det själv. För det kände jag själv under de här 10 åren som jag gick igenom ofrivillig barnlöshet, att till slut så börjar folk undvika, för man känner att så här, det är lättare att inte bjuda in, så slipper vi ta upp det här jobbiga ämnet. Och det är det värsta man kan göra, att den personen som går igenom ofrivillig barnlöshet ska känna sig utlämnad. Så det är jätteviktigt.
Och man får bara ta det där. Mm. Det är jobbigt, jag tänker. Ja. Det är jobbigare för den andra personen.
Ja.
Jag funderar även på hur mycket man ska... Det är väl också, det är svårt att svara. Ni kan svara för er själva. Men hur mycket man vill att andra ska fråga och prata om det. Mm. Och situationen, eller ska man låta... Det handlar väl också om det här, ska man... Man vill inte undvika, men man vill inte vara för invasive eller dra upp jobbiga känslor. Liksom. Som närstående, hur kan man agera?
Ja. Och det där är ju så svårt i och med att det finns ju såklart bra och dåliga dagar i det här. Och man kan gå igenom det här under, som sagt, många, många år. Men jag tror grundtanken som man ska ha är att inte fråga om processen, utan fråga hur personen i fråga mår.
Ja.
Mm.
Alltid, och inte försöka komma med nyfikenhet för att veta sig vad är nästa steg, utan snarare visa att man bryr sig om personens egentliga mående.
Man kanske skippa så här lösningar. Har du tänkt på helt... att varva ner?
Ja, nej, det är det absolut värsta.
Har du druckit teet, bla bla bla.
Exakt.
Tänk inte på det.
Ja, precis. Slappna av. Åk på semester. Nej,
tack för tips.
Ja, exakt. Avstå alla tips.
Jag tänkte faktiskt fråga precis det. Har ni några sådana här grejer som folk kan ta med sig ändå? Så här, det här gör man inte. Alltså, jag fattar att ingenting gäller alla hela tiden. Men nu sa ni just det här, ge inte oombedda tips.
Mm. Ja.
Säg inte, ta det lugnt. Är det något annat sådär som så här, det här tas liksom inte väl?
Don't exclude people from your life. Make sure you never come from a place of being a know-it-all and giving advice. Listen, be there for the person, ask how they are. Don't exclude them.
Mm. Ja, fråga hur man mår. Det känns också som så, det är ju någonting man ska göra då.
Yeah.
Men det känns ju, för jag tror att många, alltså många kommer från en bra plats, men att man liksom blir så, man är säkert lite nyfiken också.
Mm.
Men så vet man liksom inte hur man ska bemöta det. Så jag tänker att man kan ju också kanske börja med att fråga sig själv, vad är det jag vill veta och varför?
Mm.
Och är det din vän, då kanske det viktigaste är ändå hur mår den personen, inte vart är den i processen. För behöver den hjälp med processen, så kommer den be om hjälp med processen, I guess.
And actually, if you ask people how they are, of course it depends from person to person, but quite likely if they want to talk about it, they will start to talk
about it.
Man får också, som om man inte har gått igenom samma, att man får bara påminna sig att man vet inte. Alltså man förstår inte, inte låtsas att man har någon förståelse kanske. Men bara för sig själv liksom, det här är, jag har väldigt svårt att tänka mig hur det är att vara 10 års ofrivillig. Jag kan inte föreställa mig det. Så får man vara lite ödmjuk inför, tänker verkligen, jag, som närstående.
Mm. Och jag tänkte säga som... om man är i en relation, alltså hur kan man, för det måste, jag antar att den lilla hjälp som finns är väl ganska fokuserad på den som ska bli gravid. Och om jag är närstående, alltså finns det någonting för mig, delvis i bumpy, men överlag, för det måste ju också vara en jättejobbig sitt, säkerligen.
Jag menar för partner, den som inte ska bli gravid.
Ja, exakt. Ja. Om det, vart finns det någon hjälp och få där? Finns det någonting liksom dedikerat till det i appen, om inte annat?
Vi har faktiskt ingen, och bara så att jag också förstod frågan, att då menar du i det paret som försöker att bli gravida?
Precis. Så är det ju ändå två stycken som vill bli förälder, förhoppningsvis. Men fokuset läggs nästan alltid på den som ska bli gravid.
Exakt. Ingenting som jag kan komma på så där på raka arm, där den andra parten i förhållandet får någon specifik hjälp. Tyvärr.
Nej, exactly.
Jätteviktigt.
And we hear that a lot from our users as well, like when they go to the clinic, there's so much focus on the woman or even the person going through the treatment, whereas the partner is usually left on the side and they feel also quite helpless because they can't do anything to help out the situation. But I think important is to have like really good communication between each other, and if it's really bad, I think I would get psychological support. It's not often offered by the clinic either, so you have to kind of get that on their own. We have in the app as well that you can reach out to a psychologist or counselor for help, but there is not really much available for the bystander.
Nej, tyvärr inte. Det vet jag själv bara när man här i Sverige, att när man har gått igenom ett missfall eller att en IVF-process inte har lyckats och man har hört av sig till vården, så har det varit lite så, otur, kom tillbaka nästa gång. Ingen hjälp överhuvudtaget, och det är ju såklart ett, det kan ju vara ett trauma. Det är ju jätte, liksom, jobbig grej att behöva gå igenom ett missfall. Man känner sig väldigt utlämnad. Medan ni har gjort IVF utomlands och till exempel embryoåterföringen inte har funkat, då har vi blivit erbjudna psykologhjälp för att prata med någon, för att det är tillräckligt jobbigt i sig att man har gjort hela den här processen och så lyckas inte embryoåterföringen. Så att det finns ett helt annat skyddsnät och hjälp utomlands på andra kliniker.
Just det. Och det gäller alltså, även om jag har en privat klinik så i Sverige, så har man ändå inte samma service?
Det kommer mer och mer. Vi börjar se att just privatkliniker tar in specifika psykologer, men det är inget som finns på varje klinik. Nej. Än så länge. Men vi går ändå åt rätt håll, att vi ser att man börjar fokusera mer på det, för att det är efterfrågat såklart.
Apropå det här med relationer, har ni något, alltså det måste vara otroligt tärande för relationen och svårt att försöka bli gravida under lång tid, och ska man ha ett kanske levande liksom intimt förhållande som inte bara handlar om att göra barn, eller så handlar det bara om att göra barn, jag vet inte. Har ni några tips eller råd där hur man håller relationen vid liv, att det inte bara handlar helt enkelt om det här barnagörandet?
Ja, det är en jättebra fråga med väldigt lite svar, tänkte jag säga. Men precis
som, och individuellt såklart, men
exakt,
men
generellt. Ja, nej, men precis som Andreas sa, jag tror att det här med kommunikationen är jätteviktig. För det vi ser och det vi hör, det är väl att just det där när det blir väldigt tärande i en relation, det är om den ena parten vill det mycket mer än den andra. Och där blir det då svårigheter att gå igenom något sånt här, som också är som sagt väldigt påfrestande, både fysiskt, psykiskt och ofta även ekonomiskt. Men att man hela tiden pratar med varandra och är öppna om sina känslor, och att man vet var man har den andra i den här processen. Och ibland kan det behöva att man sätter hela processen på paus ett litet tag, så att man får landa i att så här, nu är det inget liksom tvång, precis som du säger, när det blir ett så schemalagt sexliv, det är inte trevligt för någon. Utan att man bara får liksom vila lite från det innan man tar nya tag och kommer tillbaka.
Det har vänner till mig gjort, att de tar sommarlov typ från processen. Det verkar jätteskönt för alla, bara pausa lite och så kör vi igen.
Exakt.
Ladda upp lite grann, det behöver man ju.
Verkligen.
Såklart, både mentalt och fysiskt, tänker jag.
Absolut.
Liksom, och reboot.
Har du något du vill tillägga? Eller communication is key?
Communication is key. I also think for us, really important to focus on other things. Like focus on things that we like to do together that have nothing to do with infertility or going through a process. Just try and do things that you enjoy. Maybe date again. I don't know, like things that have nothing to do with your situation and treatment.
That seems reasonable. Ja, vi fick en lyssnarfråga som jag ändå tyckte var liksom, intressant. När ska man ge upp och bearbeta känslorna kring att aldrig få barn, och hur bearbetar man de känslorna? Just det här med ge upp, alltså det tror jag är nog väldigt jättesvårt.
Det är också alltså, som allt superindividuellt.
Såklart.
Precis, men jag tror också att det här ligger liksom så djupt biologiskt rotat i oss. Alltså vi är ändå satta på den här jorden av så här två anledningar, att överleva och reproducera oss själva. Så att det ligger så djupt i oss att det är så svårt att ge upp en sån här process. Vi ser det på, alltså man, som sagt, man fortsätter hur mycket liksom det än tär på förhållande, på kroppen, på ekonomin, så fortsätter man ändå. Det säger ganska mycket om hur stark den drivkraften är. Men sen tror jag att man bara måste lyssna inåt och lyssna på sig själv. När man väl kommer till gränsen. För det är absolut inte fel att ge upp. Det måste man komma ihåg. Att det är inget misslyckande i sig. Utan till slut kan det bara vara så att man når den gränsen. Och att man måste få göra det. Och det är helt, helt okej. Och så vill jag också bara tillägga att någonting som är jätteviktigt, det är att absolut aldrig fråga någon när du ska ge upp. Att få den frågan, det har både jag och Andrea fått. Nu har vi varit båda två i det här så länge under liksom extrema förhållanden. Men när man får den frågan och någon säger så här, är det inte dags att ge upp nu? Det är absolut värsta man kan.
Nej, fy.
Är det från närstående då, eller från vårdens sida?
Från närstående. Oh, I think there's probably many people that think that we should give up, but yeah, I think that's
the worst thing. It's none of their business.
Exactly.
Oh, det kan ni undvika. Att det...
Mm.
Har vi någon mer lyssnarfråga som var...
Det var någon som frågade, hur ofta är det mannen det är fel på quote on quote, så det, i en heterorelation? Men det sa du va? Att det var ungefär 50-50. Mm,
exactly.
Jag tänker nog att många snubbar tänker att det är inte jag.
Nej, exakt.
Ja, och många kvinnor tar på sig skulden.
Precis. Det är så märkligt. För att,
varför skulle det vara så?
Flera parter, men det märker jag verkligen också av att det är, man tänker att det är den som bär då som det måste vara
fel på den.
Det är klart det är inte alltid så. Nej, vet ni något om det här med alltså att fertiliteten, du vet, alltså spermakvaliteten, att den blir sämre överlag i västern?
Mm, ja, verkligen. Det man säger till och med att under de senaste 40 åren så har den gått ner med 50%. Och det är ju alarmerande att tänka på.
Är det spermakvaliteten?
Spermakvaliteten, precis.
Och, 40% säger det.
40 åren, senaste 40 åren 50%.
40 år, 50%.
Har man tankar om vad det beror på?
Mm. Absolut. Först så är det ju då externa faktorer som vikt, rökning, alkohol. Och sen även mikroplaster har visat sig spela en stor roll i det här. Finns fortfarande inte jättemycket forskning på området. Men det är det visar på.
Mm.
Jag såg någon dokumentär om det här. Då var det också, det var väl dels det här också mycket stillasittande, att man tänkte att det också kunde påverka, och till viss del även kosten då.
Absolut.
De hade gjort ett test på gamers bland annat. Och så hade de druckit mycket läsk. De hade hög sockerhalt och satt ner, och deras sperma var
dålig kombination.
Inte så bra.
Nej.
Helt enkelt.
Det man ska komma ihåg att i de flesta fallen, just när det gäller spermakvalitet, så kan man också förbättra den.
Boosta upp
den. Ja, exakt. Mm. Det är inte som med äggreserven, att när den väl går ner så går den neråt, så till slut så kommer den vara obefintlig. Utan där kan man göra livsstilsförändringar som gör att den förbättras. Precis.
Det tar orättvist.
Ja.
Ja. Men för, alltså, om nu ser man då att de som har spermie, det har blivit jättemycket sämre. Hur ser det ut på äggsidan då? Håller de sig ändå uppe? Eller är det också kvaliteten på äggen har blivit mycket sämre?
I think big part of this is that we're starting to have children later and later in life.
So it's not the actual eggs, it's just when we start.
Exactly.
Ja, men då håller vi ändå samma höga kvalitet.
Men jag undrar om inte typ till exempel PCOS, om inte det måste ha ökat på senare år. Det har jag inte belägg för. Men eftersom det har en ganska stark koppling med övervikt, både, det behöver inte vara kopplat till övervikt, men det är en ganska stor koppling och övervikten ökar. Så då kan jag tänka med det, och det är en ganska, men den är i och för sig med PCOS, så de har väldigt bra vad heter det, möjlighet att sen med hjälp få bli gravida.
Absolut.
Så det är ju positivt om det är det som är problemet.
Exakt.
Och är också fertila längre i livet ofta.
Och så bra. Jättebra. Och som sagt, om man gör IVF med PCOS så har man också större chans att få ut fler ägg.
Ja, precis. Det är
absolut inte
fördelar
så.
Och nackdelar, helt enkelt.
Precis, det är bara att man kan behöva lite hjälp på vägen.
Är det något sådär som ni tänker så här, men det här, för jag kan tänka mig också att det finns en del myter och så här kring ofrivillig barnlöshet, men är det någonting som ni tänker så här, men det här vill vi ändå att folk ska ta med sig? När det kommer till ofrivillig barnlöshet?
Ja, men jag tror framförallt just att det är så mycket vanligare än vad man tror. Och att man inte är ensam. För det är det så många vi pratar med, och även vi själva, som kände oss så ensamma och så isolerade i den här processen. Och att man ska förstå att man verkligen inte är det. Och att, som sen som generellt tips, att om man har möjlighet och man kan försöka hitta någon som verkligen förstår en och som har gått igenom liknande grejer. Jag vet att flera gånger så har jag haft lättare att prata med folk som jag aldrig har träffat.
Ja.
Men som har upplevt liknande situationer, och att jag kan öppna och dela med mig mycket mer och få mycket mer stöd än vad jag fått från mina allra närmsta, som inte alls kan förstå situationen som jag är i. Så att det är generellt ett tips att försöka hitta någon som går igenom liknande.
För frågan så, på tal om det, alltså hur vanligt är det då att med ofrivillig barnlöshet? Pratade vi om det i början? Nej,
inte just. Generellt säger vi att ett av sex par går igenom ofrivillig barnlöshet.
Ett av sex par. Det är ändå, jag tänker också så här, viktigt för folk att påminna sig om. Just om, alltså man säger att det är vanligt, men
precis.
Man har ett svårt att föreställa sig, men vad är vanligt?
Och sen säger man också att var fjärde känd graviditet slutar i missfall. Och det är ju en chockande siffra. Det vet jag själv, när jag hade mitt första missfall, att jag inte hade en aning om att det var så vanligt och att
Och säkerligen mörkertalet stort för att man inte ens vet om man är gravid och
absolut.
Så. Mm.
Har du något, Andreas, som du tänker så här, men det här vill jag ändå få, att folk ska ta med sig?
Kind of just what Elin said as well, like you're not alone. We hear that again and again from our users and people saying they feel so alone, whereas there's so many people going through the same thing as you. And just find a support system. It's out there. There is support available and you're not alone going through this.
Ja. Det är ju verkligen en fördel ändå med att det är 2023-2024. Alltså att det finns, att man kan hitta folk i samma situation. Det måste ju varit, alltså för när det inte fanns, ja men före internets tid, då måste det ju varit otroligt ensamt. Absolut. Och man är inte ännu mer tabu.
Mm. Också, jag tänker så på många ställen fortfarande.
Ja, alltså
att det finns 100%. Ett otroligt stigma med att inte kunna få några barn.
Ja, där jag jobbar till exempel, där också inte, det är inte så normaliserat med att söka hjälp. Alltså det gör man inte, jag tänker. Man försöker själv hur länge som helst, sen så raserar både relationer och familjer. Mm. Det kan verkligen förstöra för en. Så visst är det så. Ja. Det är skillnad på Sverige och kanske andra länder och kultur.
Verkligen.
Mm. Ja, och då, men kul också. Alltså ibland så, det är så lätt som att man tycker med Sverige när man kommer så långt. Men också påminnas om att vi har också en bit att gå. Om det då finns så mycket bättre hjälp utomlands.
For sure. And the stigma, I mean, it's in Sweden still big. Imagine other countries in the rest of Europe, which are more traditional, like infertility is not something that's really discussed. And we also want to, that's part of why we founded Bumpy, is that we want to spread more awareness about it and get people to talk and feel like they can share their journeys.
Mm. Just det. Ja, det är jättefint. Om man blir gravid då? Det vill jag också vara, för det var också när jag kollade det, alltså att man känner att när man har kämpat länge, man har varit i ett forum och sen så blir någon gravid. Och att jag kan tänka mig att man så gärna vill dela, för att vi har ju delat allt det här jobbiga, men också säkert en känsla av att så här, nej men jag kan ju inte dela det här för att det kommer vara jättejobbigt för dem. Mm. Har ni några tips om man är i den sitsen?
Ja, so in how we solve that in our app is actually we have like sensitive content post, so you can share it, but it will be completely blank. You can't even read the text unless you choose to see it.
Okay.
Good idea.
Yeah. Mm. And then we, and that you can't do, for example, in Facebook forums, but also we have like groups. So as soon as we know they're pregnant, we invite them to a group where they can share, like we call it pregnancy after loss or missfall, AVF. So they can go there and share the, continue sharing the journey if they want to. Because
jättefint.
För det finns ju säkerligen sen också, ska man vara gravid och så är det massa oro där.
Jättemycket.
Och kanske också att föräldraskapet inte alltid blir exakt. Det här, när man har längtat så mycket, då är det så ofta så höga krav på föräldraskapet, kan jag tycka.
Och också tänka graviditeten.
Verkligen.
Alltså om man hatar att vara gravid, om man bara, det här är det enda jag velat jättelänge.
Men det är en väldigt svår situation att vara i just det där, för att helt plötsligt passar du inte in någonstans.
Exakt,
du
är inte, det är det välkommen, jag tänker.
Precis, du är inte riktigt välkommen i liksom ofrivillig barnlöshet-communityt. Och du, precis som ni säger, att det är såklart mycket oro och mycket känslor som man fortfarande vill kunna ventilera, men man hör inte riktigt hemma någonstans.
Nej.
Mm. Så att, men då har ni en, då slussas man till en annan.
Jättebra.
Ja, det är jättebra.
Ja. Jättebra. Ja, men hörni, så himla kul att ni var med.
Verkligen.
Det är,
ni borde starta en podd.
Verkligen.
Det är så mycket att prata om i det här ämnet. Så att, absolut. Ja.
Och det var så många som skrev att de var så glada att vi ska prata om det här.
Vad kul.
Och det känns så bra att prata med riktiga proffs och några som verkligen gör någonting för att förbättra situationen för många som är i den här sitsen. Så jättekul. Folk kan hitta er då på Bumpy. Har ni några andra tips till folk? Någon hemsida, något de ska tänka på?
Konto, alltså menar du där de kan hitta?
Ja, något konto.
Är det något ni vill plug?
Ja, Instagram. We have bumpyapp.se. Yeah, follow us. We also have a TikTok channel. Not super active there.
Vad heter ni där?
Also Bumpy App. Okay. So yeah, you can follow us on those channels. We also very welcome feedback. So if you have, if you're using an app or you've had a look at it or you have any questions for me and Elin, you can contact us at contact@bumpyapp.se. We're happy to hear all kind of feedback.
Nice.
Perfect. Jättebra.
Tack snälla att ni kom.
Thank you
so much. Tack så jättemycket. Ha det bra, hörni.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.